When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, this is Brooke Devard from Naked Beauty. Are you tired of feeling housebound? I sure am. Break free with the new Unbound Cordless Auto Curler from Conair. It's a high-performance auto curler that's rechargeable and gives you up to 60 minutes of cord-free runtime. Just think of all of the incredible hair looks you can create in 60 minutes, unbound, away from your wall. Don't get tied down by cords. Love your look, live unbound. Check it out at Conair.com and search Unbound.
Vi har startat då en fond som heter Kinvest, som helt enkelt är en aktiefond. Alltså det vill säga, inte en venturefond, den här finns på Avanza och Nordnet och Nordfondkommission och så.
Men då, så jag kan som kund hos Avanza
satsa du kan köpa den här fonden? Ja, precis. Bakgrunden till den är att jag har ju jobbat länge i mansdominerade branscher på olika sätt. Varit med både i ledningsgrupper, styrelser, noterade bolag och noterade bolag, men haft ändå ganska, vad ska man säga, jag har haft ganska höga positioner i näringslivet, kan man väl ändå säga. Varit CTO.
Jag menar, det är ändå, det är inte att sticka under stolen.
Nej, det kan man väl säga. Så är det väl, tror jag.
Ja. Ändå en viss tvekan.
Jo, men så är det ju. Mm. Och sen så pratade jag och min kollega, eller en bekant, vi pratade om, numera kollega, har pratat mycket om liksom just att jämställda bolag levererar ju faktiskt bästa resultat. Det är så konstigt att det inte händer någonting. Då började vi diskutera lite grann, ja men du vet, dricka lite vin och prata lite grann. Men det här är ju liksom, alltså man ska attackera det här problemet lite grann från resultatsidan. Mm. Att har man en diversifierad arbetsgrupp så löser den oftast resultatet mer effektivt och har oftast en lägre risk. Mm. Och det finns forskning på det här, man kan titta på börsen och se resultat. Och så började vi investera i bolag som har då 40% kvinnor, 40% män i styrelse och ledningsgrupp. Och det där gick ju liksom ganska bra.
Du får komma ihåg och käka nu. Det är lite kanske nackdel med mina luncher.
Man inte får sina mat. Man sitter och tittar på maten 45 minuter. Jo, och det som hände då var att vid årets slut så blev vi rankade som nummer 17 av 300 av Morningstar baserat på resultatet förra året. All right. För vi var ju liksom en listad fond.
Är det den här typen av frågor som ligger dig närmast om hjärtat?
Nej, egentligen inte. Eller ja, det här ligger mig nära om hjärtat, naturligtvis. På grund av det, på grund av bara liksom personliga upplevelser. Mm. Och lite så här, man känner så här, men vad fan?
Händer inget? Eller?
Nej, det händer lite. När man kommer upp och så ibland i vissa miljöer, det är ju liksom, i vissa miljöer är det väldigt kreativt. Mm. Och där känner man ju inte av liksom att man skulle bli, att det skulle vara någon skillnad på män och kvinnor. Och där är det ju oftast, är det många världar så är det ju ändå ingenting att tjafsa om. Men det finns ju liksom miljöer där man blir lite irriterad.
Men om det här inte är den frågan som ligger allra närmast hjärtat då, vilken är den frågan då?
Ja, nu menar jag inte så. Att den här inte låg. Jag menar jag har många.
Många hjärtfrågor.
Många, ja. Det här är väl en hjärtefråga. Mm. Sen har väl jag liksom, jag är ju egentligen liksom en problemlösare. Och det här, Kinvest, är ju en lösning på ett problem. Eller ett försök till att lösa ett problem. Och sen är det väl, den är väl jag jag menar, jag är engagerad i många bolag just nu med många problem som ska lösas.
Mm.
Jag var med i en intervju häromdagen och journalisten sa: ja, du har verkligen gjort olika saker i din karriär. Jag sa: nej, jag har gjort samma sak hela tiden. Jag har tittat på liksom, vilket är det viktigaste problemet vi behöver lösa, och så har jag sett till att vi har löst det. Och sen om jag har gjort det i form av utvecklare eller utvecklingschef eller produktchef eller CTO eller nu styrelseproffs, så är det, jag tycker jag har gjort samma sak fast i lite olika sätt. Ja, men jag har liksom ändå...
Så det som kan framstå som spretigt utifrån är väldigt samlat inifrån?
Ja, jag skulle säga att jag gör i princip samma sak hela tiden. I princip, ja, men titta vilket problem är viktigast att lösa och så, och så lösa det. Ja. Och sen har det varit olika typer av problem.
Ja. Men, om man skulle tänka, vilka problem ligger liksom högst upp på din lista nu då, som behöver lösas?
Just nu så har det varit då att anpassa affärsmodeller i de bolag jag jobbar med för covid-19. Både den fasen vi är inne i nu och sen, ja, vad händer sen.
Ja.
Hur kommer kundernas beteende ändras? Hur ändras de nu när vi har, när länder, de flesta bolag är mer eller mindre globala.
Mm.
När man har mer eller mindre lockdown i olika länder. Man har olika typer av stödprogram, liksom permittering, olika typer av sätt att hantera personal och olika sätt, ja, och lite olika kulturer i olika länderna, vilket gör att man hanterar det här på lite olika sätt. Så vad händer liksom under den omedelbara krisen, eller vad vi ska säga, som vi är inne i nu lite grann, och vad händer sen när man återgår till något form av nya normalen? Hur ser nya normalen ut? Hur påverkas folk när man har suttit inlåsta mer eller mindre och mer eller mindre socialt isolerade? Vilka typer av produkter och tjänster vill man ha då? Digitalisering kommer ju säkert till exempel ta ett stort hopp. Vilka typer av, det blir liksom ett vakuum där kunderna kommer vilja ha produkter som inte finns. Så där, det är väl de problemen, ja, just nu som är liksom mer den kanske den akuta eller de direkta frågorna. Och där är det ju, jag jobbar med många olika typer av bolag, men det är ändå, det är ju samma tankar och det gäller ju att förstå vad händer med den nya normalen. Och det här, apropå att du träffar folk och lunchar, så har jag ju de fördel som inte har en arbetsplats utan som har flera. Att ha den här diskussionen med, precis, intelligenta, smarta människor med olika perspektiv.
Du gör lite som jag, fast du liksom tar på olika arbetsplatser istället.
Visst.
Och jag är så traditionell så jag har ett och samma lunchställe.
Ja.
Så kommer folk hit istället. Men du, det här nya normalen, det är ju spännande. Vad är den nya normalen då? För att å ena sidan så kan man ju tänka sig så här att ja, men nu är vi i den här krisen och så går den över och så går allting tillbaka till som det var förut efter ett litet tag. Så här.
Ja.
Kan man ju
Nej.
Nej, så är ju en del. Det kanske tror en del. Jag tror inte det. Men sen så och så förhoppningsvis då så hamnar vi i något nytt läge.
Ja.
Där vi kan så här hitta en ny normal.
Mm.
Vad är det då?
Och det är ju, där gäller ju, tror jag, att både varje bolag men också varje individ måste ju skapa sin egen bild som man tror på. Det blir lite en religion, om man säger så. Det är någonting man måste hålla sig fast i. Vad blir den nya normalen?
Mm.
Om vi säger vad jag, min uppfattning då är, exempelvis som vi tänker på arbetsmarknaden, bara som en del. Bolag har haft det ganska skakigt under en period. Det börjar rassla på. Är man benägen att anställa massa människor då? Kanske inte, för då vet man inte, tänk om det går dåligt. Så jag tror att man som företag kommer föredra en flexiblare arbetsmarknad. Och sen om det tillgodoses genom konsulter eller genom ändrad lagstiftning, det vet jag inte. Men det är väl
också en utveckling som har varit under ganska lång tid.
Precis.
Tyckte jag. För det är ju någonting så här, om man tänker på den krisen som var senast nu, finanskrisen till exempel. Tänker jag att det var ju lite grann en effekt av det. Kunde jag märka som journalist till exempel. Så här, man är inte så pigg på att anställa.
Absolut.
Man är äldre och har liksom
frilansare
eller konsulter.
Och det pratas mycket om då exempelvis gig-ekonomin. Mm. Att man ska bli fler gig, det vill säga att folk är mer egenkonsulter. Men om man tittar på data så har det har pratats mycket om det, men det har inte riktigt slagit över. Det har liksom inte riktigt. Nu kommer det bli den här gig-pushen. Och då, gig-ekonomin till exempel, för att det ska slå så behöver vi ha verktyg för det.
Mm.
Så det behöver komma in någon spelare som, som gör att det blir smidigt att anställa en jiggare och att, för, att vara en jiggare.
Du menar någon typ av plattform eller någonting, där man kan mötas? Eller?
Antingen där man möts, ja, eller liksom hjälp för jiggarna med sin redovisning. Alltså, någon, ja. Det liksom behövs lite verktyg där, ja, tror jag.
Jag kan ju se det från mitt perspektiv. Som alltså, jag är ju
du är jiggare kanske. Ja. Ja. Jigg eller jigg? Det är gig, som kex, ja, det... eller kex. Vad är det man...
Vad säger jag? Kexchoklad. Ja. Jag har ju varit det under de senaste 5 åren. Och jag är ju det fortfarande.
Mm.
Men jag tycker det är en utmaning det här, precis som du är inne på, att det finns ingen, precis, man pratar gärna om det och man kan notera att det finns, men det finns ingen det finns väldigt få strukturer för det här än så länge.
Mm.
Till exempel, det finns inga, som jag hittar i alla fall, bra digitala plattformar där man möter, där jag som giggare kan möta mina kunder, ja, eller vem det nu är.
Eller kollegor. Och sen en annan grej, en observation i alla bolag som jag jobbar i, alla säger precis samma sak. Wow, det här funkar arbetsplatsmässigt. Det här funkar mycket bättre än förväntat. Mm. Vi har till och med högre effektivitet än vi hade innan, när folk jobbar hemma.
Mm. Man sitter digitalt istället.
Mm. Mm. Inte ett enda bolag som jag jobbar med, då är det ganska digitala bolag, men inte ett enda bolag har försämrat sin effektivitet efter att anställa jobbar hemma.
Mm.
Vilket jag tror kommer leda till att då, det finns ju ändå en hel del till exempel småbarnsföräldrar och annat som har liksom ett behov av en mer flexiblare arbetsmiljö, arbetssituation, mm, ja, och som gynnas av det. Och jag tror att just, jag är med ett nätverk för CTO:er och vi diskuterade just det här, och just med effektiviteten och just att, liksom att mötena helt plötsligt har blivit effektivare. Och liksom hur då ett framtida arbetsmiljö kan vara, att man kanske istället, ja, men då diskuterade vi, någon skulle ha en regel att vi jobbar hemma 2 dagar i veckan och en annan skulle ha, vi är på kontoret 2 dagar i veckan.
Just det.
Och då helt plötsligt, men vänta, och då var det en CTO för ett relativt medelstort svenskt bolag som nu håller på att expandera och har köpt nya lokaler, jag ska nog inte nämna vilket det är, men som då insåg sig, men vänta, nu har jag precis signat ett stort stort liksom kontrakt för nya lokaler och nu kanske vi behöver en annan typ av miljö. Om vi är på kontoret 2 dagar i veckan, då vill vi ha workshops och liksom, då vill vi inte att folk sitter och har skrivbordsplatser. Nej, det kan de sitta och göra hemma. Det
är så maxa tiden på jobbet. På,
ja, precis, utan då vill man mer kanske ha fat boys och liksom whiteboards och ha liksom att man har liksom mer kreativa ytor. Men sen tänkte jag så det vill säga, det kommer ju hända grejer på arbetsmarknaden bara som en sak, men sen så tror jag också som de här sociala mötena. Överlag så har ju digitaliseringen tagit ett hopp. Så att man har
på grund
ju...
av det här som har hänt nu eller det som...
Ja, men på grund av covid-19. Ja. Digitaliseringen är ju liksom en naturkraft på sätt och vis som liksom kommer emot oss. Men helt plötsligt så har folk i en större utsträckning börjat anamma e-handel, köper hem läkemedel via digitala apotek, använder Kry och andra telemedicinbolag. E-handeln har gått upp. Och där tror jag många kommer ju ändra sitt beteende, att man helt plötsligt gör saker online för att det är smidigare. Men samtidigt så har man ju liksom behov av det här sociala mötet på olika sätt. Och där, dels naturligtvis kommer ju vilja träffas fysiskt, men också jag tror att även de här sociala mötena digitalt. Jag vet, vi hade en digital middag med min 95-åriga mormor och mina barn,
ja,
och lite andra. Och då så säger min mormor... Vi bor på samma gata, så vi ändå, men det blir ändå inte att man springer över, nej, så ofta som man har tänkt sig, nej, för livet liksom snurrar.
Nej, och det får man ju inte heller nu. Eller,
men nu alltså, får man ju inte, nej, det. Nej, men tidigare.
Jag tänker tidigare.
Tidigare gjorde vi gjorde inte...
Ni hade digitala middagar tidigare?
Nej, vi gjorde det nu. Men även innan så sågs man ju inte så ofta som man... Ja, som man kanske ville. Men då så sa min mormor, men varför har vi inte gjort det här tidigare? Mm. Det är ju bara... Liksom att ringa in och ta liksom en 5 minuter. Så jag tror att det kommer finnas... Liksom...
Men det är väl en allmän reflektion. Så tänker jag också att alla de här Skype och Zoom och sånt där har ju funnits under ganska lång tid. Finns det. Det är bara att man är lite så här, man är lite lat och lite bekväm för att inte så här... Men jag tar hellre flyget någonstans och så tar vi det där fysiska mötet. Mm. Men nu när man... Det är väl lite som du sa, som vi var inne på där innan också. Att nu har man liksom tvingats in i det här på ett bra sätt.
Mm.
Vilket... kommer leda till mer varaktiga förändringar.
Jag har tittat bakåt också lite grann för att förstå också vad kommer hända med vad händer med människor som har varit liksom isolerade under en längre tid, vad har man för behov och sådär. Jag tycker alltid är intressant att titta historiskt sett. Man kan lära sig mycket på det, tycker jag.
Mm.
Men om man då tittar tiden efter spanska sjukan. Tiden efter så kom det dels mycket innovation, många nya uppfinningar. Så var det liksom en kreativ era. Det var nya medier, radion slog
var
igenom.
Var det någonstans då? Ursäkta,
20-talet.
20-talet.
Mm. TV började liksom experimenteras fram, radio började slå.
Mm.
Och det kom liksom ny musik, jazzmusik, nya danser, foxtrott och liksom ett nytt, man hade liksom ett, det fanns någon liksom ett behov av att roa sig på något sätt efter det här. Det blev liksom en,
så det glada 20-talet var en liten effekt
av, ja, det var en effekt av spanska sjukan.
Mm.
Så nu får vi kanske bli ett nytt glada 20-talet här efter.
Som sen då i och för sig kraschade.
Ja, men, precis. Det ska vi inte tänka nu. Historien behöver inte upprepa sig 100%.
Nej, inte 100%.
Mm.
Nej, men jag tänker mycket, för man hinner ju tänka mycket nu när man... Men hela min verksamhet bygger ju på att jag träffar folk.
Mm.
Och nu är det ju i princip mina luncher som är kvar. Mm. Det finns ju inga event, det finns ju inga liksom.
Nej.
Så att man har ju ganska mycket tid över. Det kanske är så här lite krasst att prata om det på det sättet, eftersom folk lider och människor dör.
Mm.
Men mycket av det som händer nu är ju det som vi har pratat om under ganska lång tid också. Så att man saktar ner, man drar ner på konsumtionen, man har mer tid hemma, man är inte lika stressad. Jag är inte lika stressad, för att på något sätt så är det så, det är ju en sak om jag sitter här och inte har någonting att göra och alla andra springer runt.
Mm.
Men nu har ju ingen någonting att göra.
Mm. Det ska verkligen bli intressant att se. Jag tänker på resandet till exempel.
Ja.
Jag tänker mig ändå att man tar med sig någon känsla av att man är i alla fall inte odödlig. Och då kanske tar det här med miljön och den typen av frågor lite mer seriöst.
Mm.
Så att, det kan hända någonting på resandet.
Mm.
Ja.
Vad finns det mer för problem då som är liksom på din lista?
Funderar också lite grann. Ja, men tror att många tänker så, och jag tycker att många kanske ska ta tillfället i akt och tänka så. Okej, det kommer en ny normal. Lite så här, var är jag i den? Vad gör jag då? Fortsätter jag med det livet som jag har nu, eller ska jag göra någonting annat?
Mm.
Det gör ju bara att tankarna blir ännu mer intressanta när man pratar liksom, vad händer för de bolag jag jobbar med nu och som jag har investerat i. Ja, men då kommer jag ju ha kvar såklart, men vad, ska jag göra något nytt också? Mm. Eller ska jag göra någonting annorlunda? Eller?
Hur tänker du då? Beroende på att man själv får andra prioriteringar, eller för att det kanske inte finns en marknad längre för det som man höll på med?
Ja, precis. Så kan det vara. Låt säga att man till exempel jobbar som eventfixare till exempel.
Mm.
Ja, men då kanske det är, antingen får man jobba med något annat temporärt under några år. För jag menar, jag tror att det kommer...
Som typ jag då?
Ja, precis. Ja.
Eller inte eventfixare kanske, men ändå jobba med...
Stora konferenser, ja. Ja, men då hitta något annat tillfälligt och sen ta upp det, eller ska man liksom hitta något annat permanent. Och för mig, så jag har väl kanske inte riktigt den situationen, för liksom just för ett styrelseproffs är inte, man kan inte ha digitala möten och så, men sen jag har ju också hållit en hel del föreläsningar. Jag tror att eftersom världen kommer förändras så pass mycket, så kommer det hända mycket både på inom bolag och inom liksom så att det finns liksom i såna tider är det ju ett alldeles yppligt tillfälle att göra någonting annat av sitt liv.
Ja. Men vet du, jag tänkte på det du sa med att liksom utgå från problemen och sen hitta lösningen, att det, liksom, att det inte är det minsta spretigt, även om det kan te sig så kanske.
Mm.
För mig, jag tänker ganska likadant, fast jag tänker inte så mycket kanske problem, utan jag tänker snarare så här, de här luncherna ger ut ständigt flöde av massa inputs. Och så uppstår det saker och så kan jag liksom hoppa på det.
Mm.
Det är nästan som en slags att göra affärer på volley. Du vet, man hänger upp liksom, det där låter intressant. Mm. Det kan man liksom sätta samman på det där sättet.
Så
att, och jag tänker lite så här att det är ett sätt att framtidssäkra min egen verksamhet också.
Mm.
För det innebär ju ibland så här, ja, men jag kan göra det där liksom, fast jag aldrig gjort det förut, fast det säger jag ju inte.
Mm. Mm.
Men ja, du vet. Och så får man en möjlighet att liksom testa sig själv liksom, på olika.
Mm. Jag brukar referera exempel till min farfar. Grejen är att jag vet inte riktigt vad min farfar jobbade med. Men han jobbade på någon fondförvaltare, så han gjorde ju någonting sånt. Men hans historia från 20-talet, den senare delen av 20-talet, de var fruktansvärt underhållande. När han då, det började bli lite knapert. Det var liksom, det var lite lågkultur så att säga. han då där i de här dåliga tiderna, han tog jobb någon gång som målare, så att han var erfaren målare, och han drog lite exempel på vad han hade gjort och började måla. Och sen så började, så fick han då tag på ett, han hade någon kompis som skulle åka in på lump, göra lumpen, så fick han då ett vikariat istället för lumpen killen på någon fond, något fondbolag. Och där jobbade han sen när han blev pensionär. Men då var det så rörigt på den här tiden, och folk slutade och började vara liksom så här. Så när hans vikariat gick ut så tänkte han, jag går hit, men det är ingen som tackar av mig, så att jag går, ingen har sagt inte att det här blir sista dag, jag fortsätter. Så fortsatte han, så jobbade han där tills han blev pensionär. Det
var inga passerkort på den tiden som kunde
bli. Nej, det var ingen data. Och det är så folk som kommer och går. Och alltså, handskriva anställningskontrakt kanske. Och sen så drog han den där när han...
Det var värst som man skulle bli så uppsagd från ett jobb. Så här, trodde du, ja.
Ja. Bara dyker upp. Fortsätter dyka upp. Hur man får vara lite kreativ.
Ja,
liksom.
Just det.
Just det, men ena dagen, nej men idag är du blåmålare och nästa dag gör du något annat. Och just den här liksom att inte ha prestige
i det man håller på med.
Dels inte prestige och sen också inte vara fast i en identitet.
Nej.
Liksom inte så här, jag är målare, jag kan inte bli fondförvaltare.
Jag brukar tänka på mina luncher som träningspass. Liksom. Mm. Alltså träningspass i bemärkelsen att träna sina sociala färdigheter.
Ja.
Att träna på att inta andra perspektiv och att liksom få andra idéer. Och att se så här, du vet, att bli utmanad i så här, jaha, du tycker så, det har jag inte tänkt på. Liksom.
Mm.
Så kan man också se på det. Liksom. Så här, i, att hela tiden försöka liksom vara i den där. För jag tänker att det är också ett sätt att liksom framtidssäkra sig själv. Och liksom sin egen så här, att hela tiden vara på tå. Liksom. Och inte ta saker och ting för givet och inte liksom fastna i ja, men jag har alltid gjort det här. Så här tänker jag. Så här tänker jag tills jag dör. Typ.
Det är lite kaffe.
Ja, härligt.
Åh, vad trevligt.
Tack så mycket. Du, jag brukar ju fråga alla mina lunchgäster vad som är deras bästa idé.
Jo, men jag skulle vilja säga faktiskt, och det här är inte alls en idé egentligen, utan det här är mer liksom en kanske mer en insikt eller en tillvägagångssätt. Det som har varit lite så här stommen i min karriär har väl varit att jag har ju varit mycket, ja, men som jag sa, prioritera och lösa ett problem. Och där någonstans har ju liksom min USP legat. Och jag började ju min karriär, då var jag kompilatorutvecklare heter det, och det betyder helt enkelt att jag översätter och får allt förklara. Och det var så roligt för att det tog ganska lång tid.
Det låter som ADB eller något sånt.
Ja, men alltså, det tog ganska lång tid innan jag fattade att folk inte förstod. Så jag var jättestolt och så. Jag har varit kompilatorutvecklare. Folk bara, aha.
Folk bara nickar för de vågar inte fråga.
Men vågar inte fråga. Men det är alltså en av de mest avancerade typer av programmering kan man säga. Man översätter helt enkelt det programmet som en utvecklare skriver till det språket som datorn förstår. För att göra den här översättningen så måste man optimera koden ganska kraftigt. För att annars går programmen alldeles för långsamt. Och när man gör den här optimeringen, då kunde man antingen så kunde man bara få en idé och så sitta och hacka och skriva massa olika saker, och man skulle kunna jobba 200-300 timmar. Det vi gjorde var att vi verkligen mätte och analyserade och gick in och tittade till och med. Vi liksom läste av vad som hände i processorn i datorn. Aha. Alltså exakt vad händer. Och så märkte vi att det här tar så här lång tid. Det här tar lite mindre tid. Och på så sätt kunde vi se var någonstans har vi de största prestandaproblemen. Och så fixade vi dem. Och då behövde man inte göra världens bästa lösning för att få jättestor påverkan på resultaten. Medan man gjorde, alltså någonstans att börja liksom, att hitta den prioriteringen. Och sen lösa problemet.
Och du menar, så kan du se på typ livet eller på så?
Precis.
The Scrabble Go Guide to Learning New Words. Quizzical, your dad's face when he hasn't got enough vowels. Skeptical, your mom's face when you try to say small is a word. Belligerent, how your brother feels when he doesn't win. Vocabulary, what you all build when you play Scrabble Go together. Everyone's a winner with Scrabble Go, the fun brain training game you can play with family wherever you are. Available on Android and iOS. Download Scrabble Go today.